Varmt välkomna till det 31:a avsnittet av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson.
Och med mig Anders Elfvensson.
Och vi sitter här en fredag i mars. Solen skiner ute. Det är lite vårkänslor i luften och Arctic Securities med mig själv som medförfattare naturligtvis har släppt en 278 sidor lång sektorrapport. Anders, det är på tok för mycket, eller hur?
Ja, men det sa du även förra gången.
Ja, jag vet. Men det är ju kul att göra slides på en sektor som är så pass intressant, eller hur? Det måste man ju ändå säga. Och det är väldigt kul fortsatt, även om man kanske märker att det inte är lika stekat intresse som det var för några månader sedan när det var lite mer krisstämpel på sektorn, så bokade vi upp 70 i möten på rapporten väldigt snabbt. Så det var Stockholm den här veckan, vi har haft 25 möten. Vi fullbokade i London och Oslo nästa vecka, det var 25 möten till, och sen har vi 20 möten ytterligare bokade efter det. Så uppenbarligen lyssnade inte min sales på podcasten med Annika Winst. Hon gav mig en liten pik att hon jobbar ju mer med kvalitet snarare än kvantitet på mötena, men det verkar ju inte jag göra.
Men du är lite yngre än Annika, kanske har lite mer energi.
Ja, det kanske är så. Det vågar jag inte svara på. Annika verkar vara en person med mycket energi. Men jag kan säga några korta spaningar, Anders. Jag skulle gärna ha din take på en av de spaningarna. Men vi har hittat lite intressanta samband i sektorrapporten. Det första vi kan säga är följande, att om vi plottar bolagen på nettoskuld mot intjäning, alltså det kreditnyckeltalet som är en typ av belåningsgrad, men alltså man tittar på nettoskulden mot intjäning, då är det så att de bolagen med lägst nettoskuld mot intjäning, de har då en prissättning på börsen som ligger närmare sina substansvärden. Så ju lägre nettoskuld mot intjäning, ju närmare ditt substansvärde ligger du, och ju högre du har, ju större rabatt är mot ditt rapporterade substansvärde. Och detsamma kan man också säga, att ju högre avkastningskrav du har rapporterat, ju mindre rabatt eller då till och med premie i vissa fall är det mot ditt substansvärde. Så lite förenklat har vi grupperat bolagen. Så de bolag som har högre avkastningskrav, alltså rapporterade avkastningskrav på 6% plus, nej men de handlar till antingen substansvärde eller till en premie. Medan de bolagen som har då ner mot 4,5-5% genomsnittligt avkastningskrav, de sätter börsen fortfarande en stor rabatt på. Och sen kanske det som på sätt och vis är mest intressant, det kan finnas förklaringar till detta, men många analytiker och andra förstås supporter har sagt åt bolagen att nej, men plocka ner värdena i rapporterade siffror och gör de värdena närmare marknaden och marknadens bedömning. Men det vi ser extremt tydligt samband mellan också, det är att de bolagen som har skrivit ner sina värden minst, de handlar med minst rabatt. Så alltså bolagen som har tagit ned sina värden mest, det är de bolagen som handlar med störst rabatt mot sina substansvärden. Och jag tänker ju bara rent logiskt, så borde ju någonstans vara så att bolag som har skrivit ner sina fastighetsvärden väldigt mycket borde ju komma närmare sina substansvärden. Eller vad säger du, Anders?
Ja, men jag har några inspelare. Men vi kan väl börja med att du förklarar hur man beräknar nyckeltalet nettoskuld, så alla förstår det.
Ja, men nettoskulden. Man tar alltså räntebärande skulderna i balansräkningen, och sen är vi ganska konservativa, så vi drar bara av det man har i kassa på balansräkningen. Jag tror att de flesta bolagen även skulle vilja ta bort det man kallar för short-term financial assets. Så att om man har någon typ av likviditetsplacering så vill man nog ta bort det också från räntebärande skulder. Och sen sätter man det mot då EBITDA egentligen, så intjäningen i bolagets fastighetsportfölj minus centrala administrationskostnader, och så får en multipel på det. Här såg vi länge att kontorsbolagen låg kanske någonstans runt 14-15 gånger 2021. Nu är vi väl snarare på väg i alla fall ner mot någonting som ligger runt 10-11x, tror jag är väl mer en långsiktig hållbar nivå.
Och sen skulle jag vilja då trumma lite för att det finns väl en väldigt stor spridning kring hur bolagen agerat. Att du säger då lite slarvigt att bolagen skulle skriva ner sina värden för att bättre spegla marknaden. Det finns väl så att vissa bolag har skrivit ner på 20% och vissa i princip inte har gjort någonting som marknaden vänder.
Ja, mycket av det jag sa kan man ju ha motargument mot och också hävda då att de som har skrivit ner mest är kanske de bolagen som hade mest behov av det, och kanske var de som skrev upp mest också när marknaden var hetast. Det finns ju den typen av argument. Men det man kan säga är ju att vi ser ett enormt spann i nedskrivningar från piken mellan 0-23% i de bolagen vi har täckning på. Där Svenska Nyttobostäder har då tagit ner sin portfölj 23%. Catena har skrivit upp med någon enstaka minimal, jag tror 0,1% eller något sånt, men de ligger i princip oförändrat då. Och det är klart att logistikbolagen eller de med högst avkastningskrav också i portföljerna, de har skrivit ner minst. Det är ju ganska rimligt. Dels sitter man i en ny nivå i direktmarknaden ganska snabbt, och dels är det ju så att de med höga avkastningskrav i portföljerna från början, ja men de är ju mindre yieldkänsliga. Så även om de tar en yieldutgång i sin värdering, så har ju kassaflödet hjälpt till att hålla värdena upp. Så jag säger inte nödvändigtvis att det här vi ser är helt fel, men jag tycker att det är ganska intressant bara att någonstans tyckte ju många av oss att ja, men ta ner värdena i böckerna, dina bokförda värden närmar sig marknadsvärde, då kommer den här rabatten kanske att minska på börsen. Men det är i alla fall inte det vi ser, utan snarare så att de fortfarande handlar med störst rabatt. Och egentligen kan du översätta börsens värdering av bolag idag, när jag pratar om det här sambandet med avkastningskrav. Börsen tycker om kassaflöde, yieldgap, och de tittar mycket på den finansiella risken, men de är inte lika upptagna med den operationella risken. För någonstans, och där kan du mycket bättre än mig Anders, men ett avkastningskrav är väl någonstans en bedömning på risknivån i fastigheten. Och när man då säger att ja, men alla fastigheter här som handlar eller som är värderade med 4,5-5% i avkastningskrav, de ska vi sätta en rabatt på. Då gör man ju inte riktig skillnad på en central kontorskåk i Stockholm och en central kontorskåk i Sundsvall.
Så är det. Nej, absolut. Och när vi värderar fastigheter så tar vi inte hänsyn till att man då får en hävstång med finansiering. Och jag tror mycket av bostadsbolagen på börsen har straffats på grund av att även om de då har skrivit ner värdena, så har de fortfarande ganska låga snittgilder, och man är lite orolig för hur de här högre räntorna, även om då räntan kommer ner, hur de kommer klara det framåt. Så det är nog lite därför man handlar dem till fortsatt då ganska stora substansrabatter, även om man har stöd i marknaden för många av bolagens värderingar.
Ja, men det ligger nog väldigt mycket i det. Och jag skulle verkligen vilja höra lite om dina spaningar från London. Jag vet att du var där, men innan jag släpper in dig på det, jag ska bara nämna en sak till från den här rapporten som, det är nog ingen nyhet för många av er, men jag tycker ändå att det är värt att highlighta att jämfört med 4 månader sedan så ska vi vara extremt mycket mer positiva, och en stor anledning till det är obligationsmarknaden. Där när vi tittar på BBB-bolagen, alltså Atrium, Castellum, Fabege, Balder och så vidare, deras obligationskurvor har tajtat ungefär 80 punkter på 4 månader. Det är en enorm förflyttning. De printar nu senast idag Castellum under eller runt 150 punkter, och det är tajtare än vad vi i alla fall hör att bank ligger på kommersiell utlåning. De ligger ofta runt 175-200 punkter där. Så väldigt supporterande. Och BBB-bolagen, det är helt galet. De är ihop 300-320 punkter på 4 månader. Och då pratar vi om KRM, Stendörren, Nyfosa, MP3. Det är också en enorm förflyttning. Och det här är delvis drivet av att bolagen drog bort 60 miljarder icke-säkerställd skuld från marknaden under 2023, samtidigt som fonder hade 20 miljarder inflöde. Ja, det finns mycket kapital som är villigt att placera i de här bolagen. Lätta på trycket i systemet, och det kommer också göra att vi kommer se fler listade bolag på köpsidan i transaktionsmarknaden.
Det ser vi verkligen fram emot. Som du nämnde så var jag i London här i slutet av förra veckan, alltså för 2 veckor sedan för er som lyssnar på podcasten. Och jag hade förväntat mig att de utländska investerarna då som befann sig i London skulle ha en ganska negativ bild av svensk fastighetsmarknad. Men jag tyckte väl snarare kanske att diskussionerna tenderade att gravitera mot Tyskland och USA då, de problem som finns där. Så att Sverige, de problemen som finns här, visst, vi har ett bra problembolag och det kanske operationellt kan bli lite mer problem framåt, men vi har ju tyska banker här nu med uppenbara problem som delvis beror på utlåning till fastigheter i USA, och i USA kunde vi senast då igår läsa om den regionala USA-banken New York Community Bancorp som nedgraderas till skräpstatus och vars aktiekurs har fallit rejält då. Och det är mycket på grund av utlåning till fastighetssektorn. Så det här verkar ju vara betydligt mycket större oroshärdar än just svensk fastighetsmarknad för de här investerarna i alla fall. Och fokuset i våra diskussioner låg väl väldigt mycket på hyresbostäder, och då specifikt Heimstadens fastigheter och SBBs Svea-fastigheter, och hur intresset skulle se ut för dem då. Om de dels såldes som styckobjekt, via ombildning till bostadsrätter, vilket idag är ganska svårt i Sverige såklart, men även om man skulle sälja hela paketen och hur intresset skulle se ut för det. Och visst fokus fanns även på Castellums vd Joakim Sjöbergs vd-ord, där han, och det får man väl ändå ge en eloge för, var ganska realistisk kring att en sättning i konjunkturen skulle kunna ge vissa följverkningar i form av lägre efterfrågan på lokaler. Men det här ville man ju grotta ner sig i då så mycket som möjligt, och det är väl förståeligt. Men där försökte vi ändå göra ganska stor skillnad mellan läge, produkt, vad hyresgästerna söker och så vidare. Och på tal om Castellum, Mikael, så har väl du gått ut med en ny köprek alldeles nyligen?
Ja, men det stämmer bra, Anders. Jag håller med dig. Kredd till Sjöbergs vd-ord. Jag tyckte det var väldigt nyanserat. Kopplat med Ånäs vd-ord för Atron Ljungberg så såg vi lite svaghet i kontorsmarknaden operationellt, och det kan jag tycka är bra att man ändå är realistisk och lyfter det. Men när det gäller köprekan mot Castellum, jag tycker vi tajmar det här väldigt bra faktiskt. Vi drog ner Castellum till hold i vår preview innan Q4-rapporterna, då vi såg kortsiktig nedsida, och aktien underperformade också index under tiden vi hade dragit ner vår rekommendation då till behåll. Så den underperformade index under den tiden, och den är ju nu ner. Den var ner ungefär 3,5% under den här perioden tills att vi satte köp igen, och eftersom vi höll riktkursen oförändrad så är ju uppsidan större. Själva Q4-rapporten var, som jag tidigare sa, lite av en besvikelse. Jag tror jag nämnde det i en tidigare podcast att vi tyckte den var lite svag, och framåt så blir det väldigt mycket fokus på just den operationella performancen. Men Castellum har väldigt stora värdeskrivningar bakom sig. De har klarat av nya emissionen, de har varit nettosäljare, de har faciliteter på plats och de har ställt utdelning. Vi tycker att de har gjort mycket rätt finansiellt, de har solid balansräkning, och vi tror att bolaget bör kunna performa härifrån. Så riktkurs 150 kronor, jag har inte kollat vad aktien står idag, men det borde vara en uppsida på precis så där 15-20%.
Du, när du kom in i rummet här så hade du sportbägen i högsta hugg. Hur går det med löpträningen?
Ja, men den går väl någorlunda bra, måste jag säga. Det tar tid att träna så pass mycket när man ska springa 5-6 dagar i veckan, och sen är jag inte riktigt där än att jag klarar alla tempopassen. De är tuffa, jag är nästan där, men däremot de långa passen, som nu exempelvis, så säger mitt schema att jag ska springa 28 eller 29 kilometer på söndag, det kommer jag nog inte välja att göra. Jag är lite rädd fortfarande för skadorna där, men jag kanske är uppe och springer någonstans runt 2,2 mil då, och jag tycker det taktar på ganska okej. Det jag märker att jag inte är i fas, det är min återhämtning. För jag tror att de som är rutinerade långlöpare, de springer sina 2-2,5 mil och sen så studsar de upp på måndag morgon. Jag känner ju när jag kör långpassen att det tar några dagar. Det sitter i benen helt enkelt. Så när jag kör tisdag onsdagspassen efter ett sånt pass, ja, nej, då märker jag att det är mycket jobb kvar om jag ska till 3:15 på morgonen. Så det är väl inte en positiv outlook på att klara tiden, men vi går åt rätt håll.
Ja, du ser lite smalare ut i ansiktet i alla fall.
Jag har nog droppat en 4-4,5 pannor här på 6-7 veckor kanske.
Ja, jag kan nog ha gått upp en 4-5 kilo på ett halvår.
Ja, du vill att jag ska säga att du ser krallig ut nu.
Ja, exakt. För det är dyrt att bli stor och stark. Senast när jag köpte en sallad där nere på Bröd och Salt, där man plockar upp den själv, så kostar det 176 spänn. Jag kände att jag har två effekter mot mig. Både att jag vill bli stor och stark och inflationen.
Ja, men 176 kronor för en sallad, det är aggressivt.
Du, i förra avsnittet så talade vi om Kvaliteternas nyss avslutade och pågående försäljningar. Därefter fick vi då reda på att den här fastigheten på Djurgården där Michelinkrogen Aira ligger visar sig sålts till Jakob Johansson, och Johanssons bolag Melir har sedan tidigare lagt beslag på ett antal fastigheter med restaurang och nöjesinnehåll, bland annat Sju Sekel 1 i Kungsträdgården som förvärvades av Apple hösten 2022, och där man nu är i färd med att göra sig av med TGI Fridays som hyresgäst. Och sen talar vi även om försäljning av Kvaliteternas fastighet Bodarna 11 på Strandvägen 5A i Stockholm. Och nu verkar det blivit så istället att Kvaliteterna tecknade ett avtal om att avyttra 49,9%, alltså en minoritetspost av aktierna i det ägande bolaget Hedvig Eleonora Holding AB, som även innehåller ytterligare tre fastigheter på Östermalm. Och för de här närmare 50% av bolaget så betalar en okänd köpare 100 miljoner då, enligt uppgifter som Affärsvärlden grävt fram. Och om man då enligt Affärsvärlden lägger samman utestående skuld och sätter samma värde på det resterande egenkapitalet, så blir det aggregerade värdet en bra bit under den förväntade prislappen för fastigheten om de annars hade sålts då. Det aggregerade värdet blev då 1,5 miljarder, så kvadratmetervärdet på den här portföljen, som väl var runt 11 000 kvadratmeter, blir en bra bit under 150 000 per kvadratmeter. Så det verkar ju som någon har gjort sig en fin affär här då. Och har ni någon information om vem det är som är på köpsidan så är ni varmt välkomna att höra av er om det såklart. Den största transaktionen som skett på fastighetsmarknaden sedan vi senast spelade in, det är ju den där Castle Lake köpte in sin portfölj av fastigheter som SBB satt samman. Det samägda bolaget har getts namnet SBB Infrastructure och SBB Infrastructure förvärvar fastigheter till ett marknadsvärde som per den 31 december 2023 uppgick till 5,7 miljarder kronor. Castle Lake här då tillsammans med dess kapitalpartner Atlas SB Partners lånar ut 5,2 miljarder till det här bolaget SBB Infrastructure och som ytterligare säkerhet för lånet finns fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor vilket gör den totala säkerhetsmassan för lånet att det då uppgår till 9,4 miljarder kronor så det ska väl finnas gott om säkerheter för den här utlåningen. Och i London där jag var så tyckte samtliga personer vi träffat den affären där varken ägarandel som Castle Lake har eller lånevillkoren där det inte heller då framgår är ett steg tillbaka när det kommer till att bli ett mer transparent bolag. Och i och med att vi inte heller vet vilka fastigheter som ingår i det här givet, alltså inte just nu vad jag har sett, och inte heller vilket driftnät som portföljen genererar så blir det väldigt svårt att dra några slutsatser alls om den här affären och prisnivån som betalades. Heba och Åke Sundvall har genom ett av sina JB-bolag avyttrat två fastigheter i Vårberg som ligger i södra Stockholm. Köpare är kommunala svenska bostäder och köpeskillingen för aktierna i det ägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 725 miljoner vilket då motsvarar 58 400 kronor per kvadratmeter för de här bostadsfastigheterna. Och tanken här då var att ursprungligen skulle uppföras som bostadsrätter men när marknaden vändes så ändrade man sig och det blev istället hyresrätter av det här projektet. Så de här 300 lägenheterna på den ytan då ger en ganska liten genomsnittlig lägenhetsstorlek och tillsammans med ett garage på fastigheterna som ger intäkter så ger det ju då ett ganska högt driftnetto per kvadratmeter så man kan ju tycka att 58 000 per kvadratmeter är högt i Vårberg. Men tar man det här driftnettot och dividerar på köpeskillingen så får man ändå en direktavkastning som landar på en rimlig nivå så som skattebetalare i Stockholms kommun så tycker jag ändå att kommunen har gjort en helt okej affär. Jag kommer i alla fall inte lämna in några klagomål från min sida.
Nej, jag ligger lågt på den fronten också.
Och Mikael, vi nämnde ju förra podcastavsnittet att Citycon köpt loss resterande del av Kista Galleria från kanadensiska CPP Investments. Och du Mikael gjorde ett litet grävjobb här i ditt nyhetsbrev som man såklart ska prenumerera på om man vill vara först med det senaste. Och kom fram till att det underliggande fastighetsvärdet i affären tycks uppgått till 2,5 miljarder eller 25 000 per kvadratmeter. Och något driftnetto här för Kista Galleria har inte jag fått tag i. Så vi kan endast jämföra den här köpeskillingen mot vad Citycon och CPP Investments förvärvade fastigheten för i slutet av 2012. Vilket var 4,6 miljarder. Alltså väsentligt mycket mer.
Ja men precis, jag har inte pratat med bolaget ska jag säga men jag kan inte tolka deras kommunikation på något annat sätt. Man ägde ju tidigare 50% och köper nu fastigheten genom att ta över motpartens andel av skulden samt betalar 2,5 miljoner euro då för värdet utöver skulden vilket blir ett totalt värde på fastigheten på nästan 2,5 miljard som du sa Anders. Så jag menar, som jag tolkade bolagets Q4-rapport så indikerade redovisningen ett värde på fastigheten på nästan 4 miljarder eller 3,9 miljarder. Så att det här är ett brutalt värdetapp som blir någonstans runt 35-36%. Så det är väldigt, väldigt under bokförda värden. Och jag såg också att S&P i sin reviderade outlook på Citycon nu skrev att deras bedömning är att bolagets transaktion genom att köpa loss resterande 50% av Kista Galleria kommer höja belåningen i bolaget något med, jag tror att det var 1,5 procentenhet.
Och när jag har varit runt och kört marknadsdragningar senaste tiden så har jag försökt vara positiv kring svensk fastighetsmarknad, liksom du verkar vara Mikael. Men något som man ändå får anmärka på det är ju att transparensen på marknaden fortsatt är ganska dålig. Transaktionsvolymen hittills i år då under januari, februari och början av mars är redan högre än vad det var under första kvartalet 2023 så det är ju glädjande. Men av de 30 15 stycken största fastighetsaffärerna hittills under 2024 så är det endast i 6 stycken där köpeskillingen har offentliggjorts i samband med att man kommunicerade att affären skett då. Och senast i raden av större affärer som kvalar in på den här listan, det blir ju Dekas försäljning av en hotellfastighet vid centralstationen i Göteborg till Sinoma fastigheter. Och för er som inte känner till Sinoma fastigheter så är det ett företag ägt av Balder, Folksamgruppen och Redito. Så även om Balder kanske inte varit på köpsidan senaste tiden så blir de det i alla fall nu då via det här samägda bolaget. Sen har mina kursmän kollegor på Capital Markets genomfört 2 fina försäljningar som jag också vill passa på att nämna. Först har vi Storebrand som gjort sin första investering inom logistiksegmentet. Och då har man från Logistic Contractor förvärvat den nyligen färdigställda fastigheten Väggruven 5 bestående av 9600 kvadratmeter uthyrbar yta. Och fastigheten är belägen i logistikområdet Pilängen i Örebro och uthyrd på ett 12-årigt hyresavtal till VWR International. Och i den andra affären så har Nordica förvärvat en kontorsbyggnad på Tomträtt belägen på Västra Kungsholmen från Klara Norra fastigheter. Och byggnaden här omfattar 7500 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 4000 kvadratmeter är vakanta. Så det är väl ett value add case som passar Nordica som handen i handsken. Sen hade vi en ganska stor nyhet när Nyfosa meddelade att de beslutat att utvärdera de strategiska alternativen inklusive en potentiell avyttring av sin 50-procentiga ägarandel av Söderport. Och per den sista december 2023 så uppgick Söderports fastighetsvärde till 14,4 miljarder kronor och Nyfosa har ju samägt Söderport tillsammans med Sagax sedan 2010 och Söderport består idag av 86 stycken industri-, lager- och kontorsfastigheter med en uthyrningsbar area på 777 000 kvadratmeter och de här fastigheterna finns i Stockholm och Göteborg och det finns endast 4% av ytan som är vakant och en stor del av beståndet finns i attraktiva Årsta Västberga i södra Stockholm, vilket är en intressant last mile-läge. Och jag tänker, hade jag varit beslutsfattare på någon av pensionsfonderna så hade jag ju slängt med den här möjligheten. Tänk om vi sitter i baksätet i en bil där David Mindus är förare, Mikael.
Ja, vilken grej.
Och jag har ju tidigare nämnt att jag brukar läsa Affärsvärldens krönika Börsgolvet och där omnämndes faktiskt David Mindus som en fastighetskille som för ovanlighetens skull inte har färgade skjortknappar. Och det känns ju lite skrämmande att Affärsvärlden har bilden av att fastighetskillar har färgade skjortknappar för det är något som jag är allergisk mot. Har du några sådana skjortor, Mikael?
Jag har aldrig ens tänkt på att det var ett alternativ faktiskt, så nej, det har jag inte. Jag kan ju dra 2 hobbyslutsatser lite snabbt här på Nyfosa Söderport, för jag tycker det kan tolkas på lite olika sätt. Men jag ser det som så här, antingen har man fått ett bud på sin andel i Söderport, eller så har banken krävt att bolaget ska ta ned sin höga belåning i termer av belåningsgrad genom att sälja av ett av sina JV-innehav. Jag menar, om vi tittar på nettoskuld mot intjäning som jag tjatade om i början, den är inte aggressiv i Nyfosa, men belåningsgraden som de rapporterar, den är lite över 60% om man justerar för hybridobligationen. Så det är faktiskt inte omöjligt att banker har tryckt på dit och tyckt att det här är ett lämpligt innehav för Nyfosa att avyttra för att ta ner total skuldsättning. Fastighets och finans spelas in i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
Senaste numret av magasinet Fastighetsvärlden är sprängfyllt med aktuella ämnen såsom en gedigen genomgång av SBBs uppgång och efterföljande nedmontering samt en ortsanalys av Stockholm med fokus på den omdiskuterade kontorsmarknaden.
Och Anders, jag noterade att även du är med på ett hörn som författare av en av de 2 affärsanalyserna i senaste numret. Även om köpeskillingen offentliggjorts i de affärerna som du och din kollega skriver om, vilka är Folksams köp i Stockholm CBD från Corem och Hebas förvärv från Hemsö i Tyresö, så framgick ju inte direktavkastningen och den informationen kan ju nu läsare av magasinet ta del av.
Ja, att Fastighetsvärlden låter oss fastighetsvärderare analysera 2 fastighetsaffärer i varje nummer tycker jag är en fin tradition som jag hoppas att de håller kvar i under lång tid framåt.
Ja, där kan inte jag göra annat än att tala med dig. Så avslutningsvis Anders, vi kan ju varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom Fastighetsvärldens olika kanaler.
De sista rapporterna i sektorn trillade in här i förra veckan, Mikael. Ett av bolagen du följer nära det är Heimstaden Bostad och Heimstaden AB. Och Och vad gäller då Heimstaden och de två bolagen vi nu nämnde, så har vi kunnat läsa en hel del senaste tiden, bland annat om nedgradering, inställda utdelningar, rapporten då såklart, och Elekta som skrivit ner värdet på aktierna med 25%. Hur såg rapporten ut och vad är status för Heimstaden Bostad just nu?
Men rabatten är ju faktiskt 15% på aktierna mot substansvärde. Det vred ju till den här rubriken lite grann. Alltså de hade ju tagit ner substansvärde och sen så satte man då en rabatt på aktierna. Men egentligen är det här så negativt, Anders, om man ska vara krass. Hur har majoriteten av aktier gått de senaste 2 åren på börsen? Hur handlar börsen idag bolagen mot substansvärde? Jo, de handlar de i genomsnitt till en 25% i rabatt mer eller mindre. Så jag tycker att den här externvärderingen som pekar på en rabatt mot substansvärde på 15%, den är inte alls speciellt aggressiv egentligen, givet då som jag sa hur bostadsbolag prisas på börsen. Det är ju snarare 40% rabatt i genomsnitt. Så jag tycker det här skapar snarare en möjlighet för en ny institutionell ägare att komma in i bolaget på den nivån. Sen kanske jag är lite väl positivt lagd då. Men generellt det är ju mycket fokus på när utredningarna i Heimstaden potentiellt kan vara klara från Finansinspektionen, så att man kan göra den efterlängtade aktieemissionen. Jag tycker man krattade väldigt mycket i manegen för den transaktionen genom att ställa utdelningen till Ivar Tollefsen på preferensaktie A. Det hade ju naturligtvis, som alla nog förstår, varit väldigt svårt för Elekta och Folksam att motivera, framförallt från ett medialt perspektiv, hur man skulle kunna skicka in pengar i en ny emission i Heimstaden Bostad för att det skulle gå till en utdelning till den norska ägaren. Så jag tycker att det här är ett steg mot den utdelningen, eller förlåt, mot den nya emissionen.
Vi kunde även läsa om att Heimstaden AB erhållit en tilläggsköpeskilling efter att avyttringen av den isländska portföljen till slut gått i mål. Är det här en game changer eller en icke-nyhet?
Det är närmare en icke-nyhet, för att det var någonting vi visste skulle komma. Men jag skulle väl vilja hävda att jag är lite förvånad över att obligationsmarknaden inte reagerade mer på det idag. För att ja, det var ungefär den här summan som folk förväntade sig. Jag tror vi låg i vår modell med 600 miljoner och det var väl 627 nettobidrag som de får nu. Men jag vill väl hävda att många kunder var lite osäkra på tajmingen här, och det var ju vi också. Vi visste inte om den skulle komma under 2024 eller 2025, så att den kommer nu är väl i alla fall någonstans ganska positivt, vill jag hävda. Så lite förvånad över att det inte fick ett större genomslag än vad det fick. Så för att svara på din fråga, marknaden behandlar det som en icke-nyhet.
Vi har redan hunnit tala en del om kvaliteten hittills i avsnittet, men bolaget har också hunnit rapportera och inlett en företagsrekonstruktion. Vad du säger om det?
Ja, men vi kan väl ta något ord på företagsrekonstruktion. Det pågår ju till att börja med i 3 månader. Därefter kan företaget begära förlängning med 3 månader i taget. En företagsrekonstruktion kan pågå som högst då, under 1 år om inte rätten dessförinnan har beslutat om planförhandling. I så fall kan rekonstruktionen upphöra senast 15 månader efter beslutet om rekonstruktion. Så det var lite bakgrundsfakta. Företagsrekonstruktion, för er som inte riktigt känner till det, det kan ju vara ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem men som kan överleva på sikt då. Det är oftast näringsidgaren som ansöker om företagsrekonstruktion och det är domstolen som beslutar. Så under den begränsade tid som företagsrekonstruktionen pågår får företaget möjlighet att ombilda och återbygga sin verksamhet. Man pausar alltså själva konkursförfarandet och obligationsägarna i det här läget, de får ju snällt vänta på att rekonstruktionen spelar ut sig. Så det är egentligen där vi står just nu, Anders.
Sen har vi Joakim Kinnerstjärnas ägarbolag Naibaf, eller säger man N-A-I-B-A-F?
Jag har alltid sagt Naibaf.
Naibaf låter lite fräckt. Har en obligation ute som nu brutit kovenanter och därmed genomgått en så kallad event of default. Kan du inte berätta mer?
Absolut, det här stämmer bra det du säger. Man bryter faktiskt dubbla kovenanter som jag tolkar det, även om de relaterar till varandra. Dels så skulle man ha de minimum 6 månaders räntebetalningar på obligationer då. Det skulle finnas på ett konto. Och dels ska kassan ihop med listade tillgångar överstiga värdet på obligationen. Så kort kan man bara säga så här, det är onekligen en väldigt tuff situation för herr Kyllenstierna. Jag har inte exakt koll på vilka tillgångar som finns i bolaget, men mycket av det kommer att tillfalla obligationsägarna.
På tal om obligationer så har jag funderat på en sak. När det gäller aktier så kan man ju både gå lång och kort och du kan ställa ut köp- och säljoptioner. Men i de här mer riskfyllda obligationerna, är det så att man kan köpa säljoptioner och därmed liksom hedga nedsidan?
Framför allt är det vi ser ute i Europa att många investerare väljer att gå korta obligationer. Det kan man göra. I svenska lån i svenska marknaden, då är denna möjlighet dock väldigt begränsad. Då det sällan finns obligationer som tillgängliggörs för utlåning egentligen. Så i Europa har du en del fonder som följer olika typer av index, och då kan ju de välja att krydda avkastningen genom att låna ut sina obligationer, men detta förfarande är inte alls lika vanligt i Sverige. Så vill du gå kort vissa av de här obligationerna, då är det väldigt, väldigt svårt, om ens möjligt.
Fast varför gör liksom inte Spiltan högräntefond? Varför får inte de in lite extra pengar genom att låna ut sina obligationer om man ska sitta på dem?
Ja, men det är en fråga vi får bjuda in Lars Lönnqvist att fråga, som är huvudförvaltare för den fonden.
IB Invest har inlett ett skriftligt förfarande kring sin utestående obligation. Vad är det Ilja vill göra, och hur stor andel av obligationsinnehavarna måste gå med på detta för att han ska få sin vilja igenom?
Ja, men för att han ska få sin vilja igenom så krävs det en majoritet här, att man röstar för det. Som jag tolkade pressmeddelandet så har 38% av obligationsägarna committat att rösta för de föreslagna ändringarna, och som jag tolkar baserat på det jag hört i marknaden så kommer det här bli godkänt. Och bland annat så vill ju Ilja, han vill ju förlänga obligationen från december 24 till januari 26, och man ska även då köpa tillbaka 300 miljoner av utestående obligationer inom 6 månader. Sen fanns det en massa andra villkorsförändringar som jag inte tänkte rabbla i detta forum.
Jag har hört att en sak som talar till Iljas fördel här, det är att en del av kreditfonder som sitter illa till nu inte då kan egentligen kräva in tillgångar i form av aktier, om inte de har mandat att göra detta och sina investerares vägnar. Är det korrekt? Alltså att antingen då så kan man få cash, eller så går man i default på värdepappret.
En del kreditfonder har inte rätt enligt sina mandat att äga aktier. Sen så kan det väl fungera på lite olika sätt. Det kan vara så att de kan ta in aktierna och då måste sälja dem nästan direkt. Det är också så att många av de fonderna som har den typen av uppsättning i sina mandat, alltså att de inte får äga aktier, de kan ju välja att sälja obligationerna till en annan fond som har rätt att äga aktier, som ser ett värde i det här. Alltså då kan det ju vara så att du själv säljer bort lite av uppsidan genom att ge det till någon som faktiskt kan ta del av det. Så att det där går nog att komma runt. Men det är klart att om folk anser att det finns en möjlighet att du får mycket mer tillbaka om 2 år exempelvis än vad du får nu, då vill man ju inte heller göra på det sättet, så kanske man är mer mottaglig för en förlängning.
Sen har vi Balder som varit i farten igen och gått ut med ett tender offer. Kan du översätta det här begreppet och berätta lite mer?
Ja, det kan jag väl göra. Det kallas för ett återköpserbjudande på svenska, och de plockar tillbaka 100 miljoner euro av sina hybrider. Vi vet faktiskt inte exakt pris då de inte har kommunicerat det, men minimumpriset vet vi var 89% av det nominella värdet. Det här gjordes genom en Dutch auction. Det är därför vi inte vet exakt pris, där man helt enkelt får tändra sina hybrider på ett visst pris. Man släpper in det, men du vet egentligen inte vad andra obligationsägare väljer att göra. Sen kan du alltid välja att inte erbjuda att dina hybrider återköps till det här priset då. Men det var uppenbarligen vissa investerare som tyckte det var en bra idé.
Och så verkar det även vara så att aktieemissioner kanske går lite lättare att få igenom nu när det finns lite mer riskvilligt kapital. Vi har både Bonava och Trianon som både tagit in och avser att ta in kapital. Kan du berätta lite mer om villkoren här kring dessa emissioner och hur det kommer påverka bolagen framåt?
Ja, vi kan väl börja med Trianon. 184 miljoner. Det var i linje det priset som man hade, den volymviktade kursen de senaste 10 dagarna. Det var det priset man gjorde emissionen till. Det är ju dock 49% mot substansvärde om jag ej läste fel när jag kollade det mot senaste rapporterade navet. Bolaget var ju väldigt aktiva med att hedga skulder i Q4-23, vilket var begåvat gjort om ni frågar mig, och jag är för övrigt förvånad att fler bolag inte gjorde mer faktiskt. När 10-åringen var nere på 2,25, vad hoppades man på egentligen? Trianon plockar ju bort sin hybrid också i och med detta mer eller mindre, vilket jag tror är helt rätt agerat, eller ska inte säga i och med detta, men de har också plockat bort stora delar av sin hybrid och kommer nu, som jag har tolkat det, tvångsinlösa resten. När det gäller Bonava, jag tror att det var 167% täckning eller något sånt i den emissionen. Jag tror att aktieägaren med täckningsrätt täckte den till 99,5% eller liknande, och sen så var det ytterligare då 70% nästan som hade anmält intresse av att teckna. Så det var ju satt på en nivå i den emissionen som verkligen incentiverade. Nej, är det ett ord? Ja, jag tror att det är ett ord. Incentiverade, så är det korrekt.
Ja, jag skulle kunna använda det också.
Ja, men bra, då kör vi på det. Incentiverade folk att delta i emissionen. Så att den flög ju, och jag måste säga det, 31 miljarder om vi exkluderar Akelius-emissioner i början av året. För den var ju lite stor utdelning och sen en skjuts in då. Men om vi tittar på svenska fastighetsbolag, 23 stycken har hämtat kapital, 31 miljarder. Det är innan jag räknar med Bonava och Trianon här. Det har varit supporterande från aktieägarna, och det gör också att svenska fastighetssektorn idag står i en mycket bättre position.
Rutte Granhult har via M2-gruppen gett sig på något som heter Exchangeable Bonds. Återigen ett begrepp till att få förklara och berätta hur det kommer påverka M2 framåt.
Utbytbara obligationer tror jag att begreppet skrevs på svenska i deras pressmeddelande. Det här, Anders Elvinsson, det är Arctic Securities originerat. Väldigt kul faktiskt och väldigt kreativt måste jag säga.
Snyggt.
Ja, men tack så mycket. Jag ska inte ta på mig äran, absolut inte. Det var inte jag som gjorde detta, men det var en kul transaktion. 7% fast ränta i M2 alltså, med en underliggande möjlighet att växla lånebeloppet mot aktier i Västbygd där striken är nästan 30% över nuvarande kursen. Och om du då som obligationsägare väljer att settla, då kan M2 i sin tur settla detta i antingen Västbyggaktier, alltså skicka över det värdet, eller i cash ska man tillägga. Så det är inte så att de behöver skicka över Västbyggaktier, utan de kan välja att sätta i cash. Så häftig deal, men inte, det här var en ganska annorlunda deal, precis som du säger, exchangeable bonds. Det här var inte en vanlig konvertibel på det sättet, utan det finns en underliggande aktie i det är inte, alltså inte bolaget som ställer ut själva instrumentet, utan det är aktier i ett annat bolag som det här då bolaget äger.
Men det är en option eller en säkerhet?
Nej, det är en option. Sen så finns det en, det är villkorat hur mycket värdebackning man ska ha och hur mycket aktier man ska äga mot det potentiella beloppet eller antalet aktier som ska settlas. Det är avtalat, men det är mer ett optionsvärde på att du kan konvertera. Det är ingenting du behöver göra, så du kan låta det här löpa under 5 år, då har du 7% i fast ränta. Så det är ju ett väldigt skyddad, en skyddad nedsida om du tror att Rutger och M2 kan betala 7% i ränta under 5 år och sen betala tillbaka lånet vid förfall. Och sen har du uppsidan i att Västbyggaktien skulle få fnatt och åka upp i taket, då har du ju en väldig uppsida kopplat till det såklart.
David Mindus är ju en förespråkare för pilotskolan, alltså att nyckelpersoner har en betydande andel av sin förmögenhet investerad i det bolag där de är verksamma. Och nu väljer ju Sagax ordförande att sälja aktier för 500 miljoner. Är det någon dramatik här som vi behöver vara medvetna om?
Men jag tror inte det egentligen. Det är väl kanske anmärkningsvärt att Staffan Salén, han är ändå näst största ägare i bolaget, han säljer 2 miljoner aktier lite från ingenstans för någonstans runt 500 miljoner kronor i värde. Å andra sidan har han ju totalt 35 miljoner aktier i bolaget, så det är inte så att han säljer av en stor andel av sitt ägande. Och jag kollade på hans nettoförändringar de senaste 20 åren. Det var väl någon enstaka procentenhet ned, men han har varit en väldigt långsiktig ägare, så jag tror inte att det är någon dramatik, men jag ska inte säga att jag har insyn i själva förfarandet.
Nej, han har väl fortfarande en väldigt stor andel kvar i Sagax av sina tidigare då aktier.
Stämmer bra.
På tal om pilotskolan så måste jag nämna New Waves grundare och vd och även storägare Torsten Jansson. Han var med i en kul intervju med Börsbaden här nyligen. Men nu läste jag en fastighetsrelaterad nyhet om Torsten då. Det var att han sålde aktier för 110 miljoner i New Wave som ska investeras i Craft Arena i Kosta, som han uttalar det. Och han vill inte låna pengar till det här arenabygget. Han räknar med att arenan kommer gå med förlust på mellan 5-8 miljoner varje år. Men det är faktiskt få arenaprojekt som faktiskt har gått med vinst, och Torsten verkar helt ha förstått hur det är att driva en arena. Så här snackar vi alltså om en riktig eldsjäl som gör en stor insats för både orten, Kosta och idrottsrörelsen. Så han ska få en liten eloge där tycker jag.
Ja, men det gillar vi.
Sist men definitivt inte minst så tar vi Castellum som plockar tillbaka 2,5 miljard i obligationer via ett återköpserbjudande, men samtidigt ut och emitterar nya obligationer. Och även Sato passar på att göra detta. Du var ju tidigare inne på att obligationsmarknaden är het just nu. Är detta ett tecken på det?
Absolut. Marknaden är väldigt stark just nu. Jag kan tycka det är smart att bolagen passar på att hantera sin skuldprofil då genom att förlänga ut sin kreditbindning. Och nu har jag lite dåligt minne, Anders. Jag vet inte om jag pratade om det senast, men Citycon gjorde ju en 300 miljoner euro emission här för någon vecka sedan. Det var 7 gånger emitterad volym i boken. De hade alltså för översatt till svenska kronor 23,5 miljarder intresse på den transaktionen. Det är enormt. Det är helt sinnessjukt egentligen. Och jag tyckte den nivån såg ganska tajt ut för det bolaget. Så det jag menar med att det var inte så att det var jätteattraktiv nivå som drev in där. Utan det säger någonting om volymen som nu är redo att investera i fastighetssektorn igen. Så det är otroligt positivt.
En lite rolig fråga till dig, Mikael. I egenskap av styrelseledamot i Samhällsbyggarnas Videra-sektion så arrangerar jag en studentkväll för att få upp ögonen på studenterna för just det fantastiska yrket fastighetsvärderare. Och då hade vi ett case som studenterna i grupper om 3-4 personer skulle besvara, och det var: vilken är Sveriges mest värdefulla fastighet?
Ja, men det har ju jag hört. Jag tror att man skulle svara den här byggnaden som ligger bredvid Åhléns kontorsfastighet, jag vet inte vad den heter. Men jag tror att du någon gång har sagt till mig att det är, vad heter den? Karlaplan, gallerian, alternativ slottet. Jag går på någon av de tre.
Ja, det var många bud. Jag tror du menar Blåmannen som Vasakronan äger. Den har ju omnämnt som den enskilt mest värdefulla kommersiella fastigheten vid något tillfälle. Nu tror jag någon annan av Vasakronans fastigheter kanske gått om där. Men svaren vi fick i den här case-tävlingen, det var ju allt från NK, Måla Scandinavia, Grand Hotel, Garnisonen. Men så var det några klipska killar och även ytterligare en grupp faktiskt som kom fram till att det skulle då vara Kiruna 1:1, alltså gruvan uppe i Kiruna. Och den värderade grupperna på två olika sätt. Den ena gruppen kom fram till 10 miljarder, den andra till 120 miljarder. Och de som kom fram till 120 miljarder, de tittar snarare på hur LKAB presterade och tittar på någon slags aktievärdering där då. Så det var faktiskt de som vann. Lite spännande approach på det hela och en kul kväll helt enkelt. Och ska även tipsa om att Samhällsbyggarna och att vara medlem där, det är gratis för studenter. Så det ska ni passa på att göra. Det finns en del fördelar med det.
Det finns också andra yrken än fastighetsvärderare som vi kan tipsa om, tycker jag, i det här fallet, Anders.
Ja, vi är inte public service, Mikael.
Nej, det är fair enough. Okej, vi går vidare.
Ja, ska du köra din vanliga disclaimer då?
Ja, men det passar väl alltid bra. Allt vi har sagt i den här podcasten ska varken tolkas som en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
Och vill ni nå oss så gör ni det antingen via LinkedIn eller via jobbmailen. Och vill ni höra av er till mig så kan ni såklart fråga om allt möjligt mellan himmel och jord, eller så kan ni höra av er och beställa fastighetsvärderingar. Och det gör ni på anders.elvinson@kurswake.com.
Ja, jag kan väl avsluta lite med så här, nu när vi är runt och träffar investerare. Jag måste säga det själv att ja, det kanske kan vara lite volatilt här i närtid. Ja, vi kommer följa inflationssiffror väldigt noga. Vi ser det påverka ränteutfall och så vidare. Det kommer styra index kortsiktigt. Men man andas optimism. Efter 21 månader av negativitet, fastighetsbolagen har gått sur på börsen. Det har varit mest negativa skriverier, finansiell risk. Nu när obligationsmarknaden har tajtat ihop, vi ser att refinansieringsrisken är ganska begränsad för majoriteten av bolag under 2024. Och som du, Anders, var inne på i början, det har flyttats lite fokus från Sverige, om vi tittar från Europa, mer mot USA och Tyskland. Så tycker jag vi avslutar avsnittet med att vi andas optimism, Anders. Hörrni, gott folk, ha en trevlig vecka.
Ha det gott, hej då.